Kära gode Gud, himmelske far, tack för att du också ikväll vill vara med oss genom din helige ande. Och tack för att vi får ha ditt ord ibland oss, som undervisar oss både om varför vi får vara dina barn genom Jesus Kristus av nåd, och undervisar oss om vägen som du vill att vi ska gå på. Och nu har vi ikväll det viktiga ämnet att vara dina vittnen och tjänare här i världen och utföra de gärningar som du vill att vi ska göra till fromma för dig och till fromma för vår medmänniska. Hjälp oss att förstå din undervisning så att vi inte missbrukar det till att bli högmodiga och börja se på vad vi själva förmår. Och inte heller bli missmodiga för att vi ser att vi bara brister i vårt liv. Och rent av förtvivlade för att vi upplever att vi inte är värdiga att vara kristna. Herre, hjälp oss att se att det är du som ska verka. Att vi får lämna allt åt dig. Även om du också vill uppmuntra oss, förmana oss att vara flitiga, överflöda i goda gärningar. Ja Herre, du kan undervisa. Din helige ande är den som vi förlitar oss på när det gäller att förstå, ta emot. Och hjälp oss så också att lyda, göra din vilja med glädje. Så får vi lämna den här kvällstunden i dina händer. Och så ber vi tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Jag har tänkt att vi ska försöka komma igenom det här avsnittet som heter Helgad till att göra goda gärningar, som börjar nere på sidan 201, paragraf 226, och sen då de följande sidorna. Men det är nog inte säkert att vi kommer så långt. I så fall så sparar vi några av de allra sista punkterna till nästa år blir det faktiskt. Första frågan lyder: vilken förändring åstadkommer den helige ande i mig när han helgar mig genom evangeliet? Vilken förändring åstadkommer den helige ande i mig? Det här är nu då följden av det som vi tidigare har gått igenom när vi talar om att den helige ande omvänder, föder på nytt, han upplyser oss med sina gåvor. Och förra gången gjorde vi också en liten utvikning till det här med nådegåvorna, de som då inte är de här vanliga gåvorna som alla kristna får del av genom Guds ord. Vi ska alltså nu fortsätta då efter det här att vi har hört om de här gåvorna med att tala om goda gärningar, vad den helige ande ger oss genom evangeliet. Och första stället som vi läser är andra Korintierbrevet 5. Jag tror jag tar det är ganska många bibelord vi ska slå upp här, så det här, en del av det här läser jag direkt från boken. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. En ny skapelse. Det är alltså inte den gamla människan som gör goda gärningar. Det här är väldigt viktigt att sätta som grund. Det är inte så att när en kristen har kommit i tro så blir köttet bättre, förbättras så att det börjar underordna sig Guds ord och gör det som Gud vill. Utan det är den nya människan som föds i pånyttfödelse. Det är den människan som kommer att göra det som är Guds vilja i de goda gärningarna. I Efeserbrevet 2, det är ett ställe som vi faktiskt ska slå upp, för att där innehåller det så en så lång rad av undervisning, när det ända från den gamla människans död, eller den döden i det gamla livet, ända fram till helgelsen och de goda gärningarna, att det är mycket viktigt. Efeserbrevet 2 börjar med: ni var döda, men Gud har gjort er levande. Något annorlunda ord. Och Paulus talar om hur vi var alla av naturen vredens barn. Och sen kommer han över till frälsningen, att Gud har frälst oss av nåd. Av nåden är ni frälsta genom tron. Och så vers 10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Hans verk, alltså Guds verk. Det här är inte någonting som vi av vår natur kan, för vi av vår natur är döda. Och den här undervisningen nu här, så grundar sig alltså på det som Gud har gjort i Kristus Jesus. Och det är inte av oss själva. Och det står dessutom inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Där talas det också om gärningar. Men frälsningen grundar sig inte på våra gärningar. Gärningarna kommer in i bilden för ett annat syfte. Så har vi ett ord i första Thessalonikerbrevet 4. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Här har vi helgelsen i en snävare mening än den som vi talar om här allra först, när vi börjar med den helige ande. Då vi sa att man kan fatta ordet helgelse som allt det som den helige ande gör, från det han kallar en människa ända tills förhärligandet. Hela det här Guds verk kan kallas helgelse, men här används helgelse i den snävare meningen. När det står Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse, så avses här de goda gärningarna som är andens frukter. Det är det som Gud vill att vi ska vandra i. I Galaterbrevet 5 talas det om kors, att korsfästa sitt kött. Och det ska jag också slå upp, och ni får gärna slå upp det med. Det är så nära i Efesierbrevet, strax före Galaterbrevet 5, 24. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Och sen ännu: låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Vi får en uppmaning till att följa anden och att korsfästa vårt kött. Det här är ju ett egendomligt uttryck, att korsfästa sitt kött. Det kan ju inte betyda någonting annat än att köttet ska dödas. För när det som korsfästes, så det dödas. Och det här betyder alltså att köttet ska förenas med Kristus på korset, så att det dör. Det dör verkligen rättvist, det, för att köttet är syndigt. Och det här är en Det är ett språkbruk som också för oss till dopet, men det ska vi spara till lite längre fram, för att dopet så talar också om, eller egentligen kan vi säga handlar om korsfästelsen med Kristus. Psalm 19 säger i vers 104: genom dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag alla lögnens vägar. Och vers 112: jag har vänt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar, alltid ända till slutet. Det är ju egentligen en motsägelsefull sak det här. Det står: därför hatar jag, eftersom jag har fått förstånd genom dina befallningar, alltså genom lagen, Guds bud. Därför hatar jag alla lögnens vägar. Om man tänker på det här utifrån vårt kött, vad vår natur vill göra, så det hatar inte lögnens vägar, utan vår natur älskar ju det onda. Det är för att köttet är fiende till Gud. Köttet vill inte göra det som Gud vill. Så där, när psalmisten talar om att därför hatar jag alla lögnens vägar, så är det här den nya människan, den på nytt födda människan, som älskar det som Gud har befallt. Och det är den nya människan som har vänt sitt hjärta till att göra efter Guds stadgar. Och Titus brevet 2 talar också om iver att göra goda gärningar. Jesus har offrat sig själv för oss till att friköpa oss från all laglöshet och rena oss i ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Det är ju sådant vi kan sucka och uppleva långt ifrån oss många gånger, att jag har ingen iver att göra goda gärningar. När man känner köttets lustar och köttets hur det ansätter med lust till allt möjligt annat än till Guds vägar, så är det ingen iver att göra goda gärningar. Men på andra sidan, om vi umgås med Jesus, om den heliga ande får uppenbara för oss vad Jesus har gjort och göra det stort, så att det blir levande för oss, då kommer genom det en iver. Då vill jag vara med. Då vill jag tacka Herren genom att också vara med och göra hans verk här i världen. Det här är inte någonting som vi kan kommendera oss till. Inte någonting som vi kan lära oss att öva oss i, att så här vill jag börja göra. Det finns ingen trappstege som man kan gå för att bli ivrig att göra goda gärningar. Utan det blir man genom att gå nära elden. Då blir man varm. Om man går nära brasan och får del av Guds ord rikligt, då börjar man brinna. Och det här kan ju kännas påtagligt när man är på ett läger, eller när man är någonstans där man under en lång tid har fått höra rikligt Guds ord. Så då kan man ju få uppleva det här att lovsången föds, och man är upptänd av glädje över det som man har fått höra. Då har Guds ord genom den heliga ande utfört sitt verk, så att Gud ger oss den här ivern att sen vara med i hans, enligt hans vilja. Och då kan man också säga som psalm 40 vers 9: att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Men det är som sagt ingenting som man trimmar in det här, övar sig på och blir bättre och bättre i, utan det blir man sämre i om man själv börjar anstränga sig. Det är genom att gå till Guds ord och vara nära Jesus. Ju närmare vi kommer honom, desto större blir glädjen. Summeringen av det här: vilken förändring åstadkommer den heliga ande i mig när han helgar mig genom evangeliet? Det är alltså: när den heliga ande helgar mig genom evangeliet, får han mig att hata synden och gör mig ivrig att leva ett helgat liv, fullt av goda gärningar. Och det här är då det som vi kallar helgelse i ordets trängre mening. Följande fråga är: varför kan jag göra goda gärningar? Vi har en hel rad med förklaringar till det här också. Först är det då psalm 51. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Här lägger vi början till det här. Varför kan jag göra goda gärningar? Det kan vi bara göra med ett rent hjärta, en ny frimodig ande. Återigen en gång, det här är inte någonting som vi övar oss att göra. Romarbrevet 8, det är en mycket bra undervisning i det här sammanhanget. Hela kapitlet är otroligt fint. Men här ska vi särskilt se på verserna 5 och framåt. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Vi har en väldig kontrast här mellan köttet, att leva efter den kötsliga naturen, och att leva efter anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Väldig dramatik här. Och det här är samma sak som det att köttets sinne, att den naturliga människan vänder sig bort från Gud. Att vara död, det är att ha vara skild från Gud. Att inte ha gemenskap med honom. Medan det att ha liv, det är att vara tillsammans med Gud. Att åtnjuta hans välsignelse. Då är man vänd mot honom och tar emot honom, det som han ger oss. Och köttets sinne underordnar sig inte Guds lag. För det vill inte. Det vill inte göra det som Gud befaller. Men anden, alltså andens sinne, det nya livet, den vill det som Gud vill. Och det är synonymt med att Kristus bor i oss. Att Kristus bor i oss. Och då är kroppen död för syndens skull, men anden är liv. Att Kristus bor i oss, så det är detsamma som att vi lever. För att leva, det är att vara tillsammans med Jesus. Och han kommer så nära så han bor i oss. Det finns många, många bibelord på det där. Och så har vi i psalm 119 en orsak. Jag vill löpa på dina budords väg, ty du tröstar mitt hjärta. Du tröstar mitt hjärta. Riktningen är från Gud till oss. Om vi försöker titta på oss själva, vad vi själva är och gör, då får vi ingen kraft eller glädje. Men det är när Gud kommer till oss med sitt evangelium, med sitt budskap. Det här är alltså någonting som trots att det talar om vad vi gör, som egentligen hör till lagen, så är det egentligen kraften som kommer från evangeliet. Kraften kommer inte från vad vi tänker och vad vi planerar och vad vi gör, utan kraften kommer från Gud. Hebreerbrevet 11 säger: utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Här kommer tron in i bilden, och tron, det är synonymt med att vara med Jesus, att ha livsgemenskap med honom, att vara tillsammans med honom. Och vi kan inte behaga Gud om vi är borta från honom, utan bara om vi är nära honom. Och så säger andra Korintierbrevet 5: om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, sedan det nya har kommit. I Kristus, där är den nya skapelsen. Och den nya skapelsen, det är detsamma som den nya människan. Det som föds i på nytt födelse. Och så igen en gång tillbaka till Efesierbrevet 2. Då står det här: hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Därför kan vi göra goda gärningar. Därför att det är han som har skapat oss i Kristus. Och skapat dessa gärningar. Och Johannes 15:5: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. Att förbli i vinstocken. Och den här bilden är ju väldigt, väldigt fin. För den kvist som kapas av från stammen kan inte fortsätta att leva. Det vet vi. Den torkar. Och om hararna äter upp barken kring ett äppelträd på vintern, så då är det inte mycket att hoppas på sen nästa sommar. Det här är en väldigt naturlig och bra bild, för det måste finnas kommunikation från stammen, från roten, genom stammen, ut till grenarna. Annars så kan det inte finnas någon frukt. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Återigen den här gemenskapen här. Det är att Jesus är i oss. Och så har vi Galaterbrevet 2, 19 och 20. Det här är ett grundläggande, verkligt viktigt ställe för det här hela. Jag ska behöva ta bort den från mikrofonen och boken så det inte skramlar. Galaterbrevet 2. På ett sätt är det höjdpunkten i Galaterbrevet, det här stället. Vers 19 och 20. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen, för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Det är för långt att börja förklara och gå igenom de här enskildheterna här, men vi ser igen att det handlar om liv och död. Döden, den kommer över köttet. Jag har genom lagen dött bort från lagen. Lagens budord dödade mig. De anklagade mig, och det gjorde att min gamla människa måste dö. Korsfästas med Kristus. Och nu det är korsfäst med Kristus. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Här är det också besynnerligt det här med jag. Vem är jag här? Jag är korsfäst. Nu lever inte längre jag. Vi är både gammal människa och ny människa i samma. Samtidigt rättfärdig och syndare. Som Luther reglar det här uttrycket. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Det handlar om den nya tidsålder efter på nyttfödelsen där. När vi har en ny håg, ett nytt sinne, som vill det som Gud vill. Kroppen, den köttet, har dödats. Även om det här är någonting som inte blir fullkomligt. Men det ska vi fortsätta att tala om nu. Men nu just för att tänka vi på den här situationen. Att orsaken till att vi kan göra det som är gott är att Kristus bor i oss genom tron. Och så i Filipperbrevet heter det på ett oerhört dramatiskt sätt. Ty Gud är den, Filipperbrevet 2:13. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gud är den som verkar. Enkelt svar. Han verkar både vilja och gärning. Det här är ju inte speciellt vanlig förkunnelse i vår tid. Det är klart att det här bibelordet, så det är ju också dramatiskt, därför att det står i kontrast mot det som just förut har sagts. Att om säg nu någon, jag tappar bort det där just. Jag får slå upp det då. Så jag får det exakt det där. Jo. Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Det är intressanta ord. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Om ni inte arbetar med fruktan och bävan, så då lyckas ni aldrig bli frälsta. Alltså. Det här är verkligt lagord över vår gamla natur. Och det här att arbeta, uppmaningen att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning, så det är en maning att söka oss till det som kan, som både ger oss frälsningen och som kan bevara oss i frälsningen. Guds ord. Det är att vi ska minnas att vi har ingen förhoppning att kunna bli frälsta, och vi har ingen förhoppning på att bli bevarade heller, om det inte Jesus som är den som utför det. Och därför så är det här arbetets syfte att komma bort från vår egen strävan att bli rättfärdiga av oss själva och att komma till Jesus. Det är det som det här går ut på. Att inte föras bort av djävulens försök att göra oss egenrättfärdiga, eller att det här förtvivlas, utan att vi ska få blicken rätt riktad. Och Paulus riktar upp blicken precis med samma. Så fort han har sagt, ni ska arbeta med fruktan och bevan. Ty Gud är den som ger er både vilja och gärning. Det är bara han som kan ge oss det här, för att sätta oss i det här tillståndet. Så här är Guds ord som så dramatiskt, både lag och evangelium, så ytterligt tillspetsade, ibland på samma ställe. Nu har vi ett svar på uppe på sidan 204. Vi ska se på det här diagrammet alldeles strax lite också. Och där i slutet av den här 227-paragrafen så står det: jag kan göra goda gärningar därför att den helige ande ger mig ett rent hjärta som Kristus lever i genom tro. Den helige ande ger mig ett rent hjärta. Det här är någonting som jag förtjänar. Och det är någonting som kan tillväxa därför att jag beslutar mig för det. För att jag väldigt gärna vill, och för att jag väldigt gärna, väldigt mycket ber om det. Som jag kan få ett sånt här rent hjärta. Nej, det är den heliga ande som ger mig det här. Och i det rena hjärtat lever Kristus genom tro. Ja, vi kunde egentligen ta det där diagrammet som finns på sidan 203 lite senare och se, gå ännu till nästa stycke. Varför gör jag med glädje goda gärningar? Första svaret är: i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Det är inte frågan om en yttre fromhet eller att vara född in i ett rätt sammanhang, ett släkte eller av ett judafolk eller av ett annat folk, utan det här handlar om tro. Och i andra Korintherbrevet 5 sägs det: Kristi kärlek driver oss. I 1917 så var vi vana att läsa: Kristi kärlek tvingar oss. Det är ännu starkare sagt. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Här är kärnorden: inte leva för sig själva, utan för honom. Det är syftet, samtidigt också orsaken till att vi gör det som är gott. I Kolosserbrevet 3 har vi på ett sätt en praktisk anvisning. Allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn, och tacka Gud Fadern genom honom. Om vi får frågan, eller själva ställer oss frågan: kan jag göra så här? Är det här synd? Är det orätt? Är det rätt av mig att göra det här idag? Så då är det mycket bra regel att fråga: kan jag genom det här göra det i Herrens Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom för det här nu, i detta nu när jag gör detta? Kan jag göra det? Gör det med frimodighet. Kan jag inte göra det, låt bli. Det här är en mycket bättre regel än att börja göra upp listor över vilka tidningar vi får läsa, vilka vi inte får läsa, eller vilka böcker vi får läsa, vilka sånger vi får sjunga och inte får sjunga, eller vilka tv-program man får se på och inte får se på. För har vi den här regeln med oss då vi sitter och tittar på tv, så är det nog ett och annat som vi inte kan tacka Gud för, som vi behöver stänga och använda stängknappen till. Det är nog helt klart. Sen har vi i Titus: Jesus har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Det här, ett sådant folk har Jesus skaffat åt sig. Han har friköpt åt sig ett sådant folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Och det är mot bakgrund av det vi sa här tidigare, så är det många gånger som man anfäktas över att till det folket passar inte jag. Jag känner det på det sättet. I svårare och dystrare stunder så är det omöjligt att ta till sig sådana ord. Men då ska vi också komma ihåg att i sådana dystrare och svårare stunder så ska vi inte heller titta på vad vi själva gör och kan. Utan då har vi bara en sak att göra, och det är att gå till evangeliet, se vad Gud har gjort för oss. Det kan ge oss iver. Men inte det att vi rannsakar att kan jag göra. Varför gör jag med glädje goda gärningar? Svaret: jag gör med glädje goda gärningar för jag vill visa kärlek och tacksamhet mot Gud för all hans godhet mot mig. Goda gärningar är en frukt av tron, står det i parentesen. En frukt, det är alltså den ordningsföljden vi har, att det är tron som medför goda gärningar. Den här skissen här, du kan lite zooma fast så syns det lite bättre. Den här skissen, så den visar hur helgelsen fungerar. Hur den helige ande leder mig att göra goda gärningar. Dels att det blir möjligt genom att Kristus lever i mig. Dels att det är motiverat av, nej, att vi blir motiverade att göra goda gärningar av kärlek och tacksamhet till Kristus. Och dels att vi vägleds av Guds ord. Där står det nedanför: vad en troende, en sån som alltså har kommit i gemenskap med Kristus, gör som ett tack. Tack, det är motiveringen att han har gett oss så mycket kärlek och tacksamhet mot Gud. Och fråga då: vad vill Gud? Hur ska jag göra det här? Vad har han för vägledning åt oss? Och det är det som vi nu har framför oss i nästa punkt, 229. Vilken ledstjärna följer jag när jag gör goda gärningar? Och grundordet här är psalm 119, vers 105. Det mycket välkända ordet: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Därifrån börjar det. Det är Guds ord som är ledstjärna. Och i samma psalm frågas i vers 9: hur kan en ung man bevara sitt liv rent? Jo, när han håller sig till ditt ord. Och i Lukas 11: saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Och i Romarbrevet 12, i början av förmaningsavsnittet i Romarbrevet, så har vi: anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Vi kan inte pröva vad som är Guds vilja genom att undersöka vårt eget hjärta, vad vi tycker om det. För då kan det mycket väl hända det köttet, den onda naturen som kommer och ropar och säger att det här tycker jag att du ska göra. Det går inte. Vi har inte tillräckligt bra samvete för att kunna avgöra vad som är rätt. Det är ungefärligen en vägledande funktion. Vi talade om samvetet för ganska länge sedan här, när vi är riktigt i början av den här boken. Samvetet är ett instrument där vi kan få vägledning, men det kan inte vara den slutliga domaren. Om vi ska kunna pröva vad som är Guds vilja, så då ska vi fråga Guds ord. Förvandlingen genom sinnets förnyelse, den består framförallt i det att vi vet var vi ska söka svaret. Vi vet vad vi tror på. Vi vet vad som gäller. Så min ledstjärna när jag gör goda gärningar är Guds vilja som den står skriven i hans ord. Nå, då kommer följande fråga sen att lyda. Vad är då en god gärning? Och där har vi först en hänvisning till samma Galaterbrevet 2:20 som vi redan läste. Det liv som jag nu lever i köttet, i min kropp, det lever jag i tron på Guds son. Det utgår ifrån tron. Det är det som man behöver ha en gemenskap med Jesus, leva i tron på honom för att kunna göra goda gärningar. Vi ska försöka sammanfatta det sen där i slutet, men ser först på de här andra ställena. Psalm 119 läste vi redan. Ditt ord är mina fötters lykta. Det är det som stämmer med Guds ord. Och Kolosserbrevet 3 läste vi den. Gör dig Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Det görs i Jesu namn. Sen har vi fyra hänvisningar, längre hänvisningar här, som ger oss exempel på vad som i Bibeln utmålas som goda gärningar. Först är det Markus 12, där den fattiga änkan ger sina små slantar i kopparkistan. I kistan, skattkistan i templet. Och Jesus sa om henne, de andra gav av sitt överflöde, men hon gav allt vad hon ägde. Och så säger han att det här var en gärning i tro och kärlek, eller framställer det som en förebild av tro och kärlek. Och sen har vi Maria som smorde Jesu fötter. I Markus 14 berättas det om det här. Och Jesus säger att det var en god gärning som hon gjorde av kärlek till honom. Jag ska ta och slå upp det där också så jag kan kommentera det lite bättre och inte prata väder här. Markus 14. Det var ju hans huvud i det här fallet. Jag började tycka att jag pratar lite goja. Och det här det står inte här i Markus att det var Maria, men det står att han var i Betania och låg ute i bords i Simon des Petelskes hus. Så det är traditionen som, eller parallellställen som säger att det är Maria. Jesus förebrår inte på något vis det här. Han säger, låt henne vara, varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga han är alltid hos er, och när ni vill kan ni göra gott mot dem, men mig har ni inte alltid. Och så säger han att hon har gjort sin uppgift. Hon har i förväg smort min kropp till begravningen. Det här är alltså ett sätt att göra en god gärning, att offra sina ägodelar till Jesus. Och så har vi Sackeus som gör en god gärning genom att efter sin omvändelse, Lukas 10 berättas ju om det här, lovar att han ska ge dubbelt tillbaka, eller till och med fyrdubbelt, för om man har tagit för mycket annat. Vi vet ju inte hur länge Jesus talade med honom och hur länge han hade känt Jesus, men åtminstone så hade han blivit omvänd. Vi vet ju att han var en sån där publikan, tulltjänsteman som var väldigt illa ansedda. Och Sackeus hade nog knappast heller någon större anseende än de flesta. Och det här, det berodde på att de snatta, de tog, knyckte pengar mera än de hade rätt till när de tog emot tull. Men nu ville han ge tillbaka mångdubbelt. Sen har vi fjärde Mose, första Mosebok 4 och Hebreerbrev 11 som talar om Kains och Abels offer. Och det här är ju någonting som ofta förbryllar. Det står att både Abel, Kain och Abel offrade. Kain, han var en åkerman, han tog av markens frukt. Och så offrade han det till Gud, för det var hans inkomster som han gav på det sättet. Och Abel, han var en boskapsskötare och han tog av boskapen och offrade. Och då står det bara att Gud såg till Abels offer, men till Kains offer såg han inte. Och man kan ju undra om det var någon skillnad på deras avsikt eller skillnad på deras inställning i hjärtat. Om det var så att Kain bara uppfyllde en yttre förpliktelse. Vad han hade fått den, och Adam och Eva hade säkert fått lära sig hur man skulle göra och lärt sina barn det här. Men det finns en väldigt viktig skillnad mellan dem. Och det är att Abel, han utgöt blod. Hans offer var av djur. Och det heter i Hebreerbrevet, utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Det här var en avgörande sak. Han frambar ett rätt offer, säger Hebreerbrevet. Nu är det ju inte meningen att vi ska börja offra oss på det sättet, eller offra. Inte har vi det systemet och mera att vi slår ihjäl djur och liksom bränner upp den för Gud. Därför att ett offer har redan burits fram. Och det är Jesus själv. Han offrar sig själv som ett evigt offer. Och därför säger Hebreerbrevet att det ska inte längre frambäras offer. Eftersom han har offrat sig själv som ett evigt gällande offer. Det är då när vi hänvisar till Jesus, eller när vi är med honom, han bor hos oss, och när vi går in i uppgifterna med hans uppdrag och i hans namn, då har vi del av hans offer. Och det offret, så det behagar Gud. Då är det en god gärning, det som görs i hans namn. En god gärning är allt det som en troende gör i enlighet med Guds ord, av kärlek och tacksamhet för all Guds godhet. En troende, det är inte en icke-troende människas väldigt fina prestationer och osjälviska arbete för hungriga och fattiga och människor som lider nöd. Där det finns väldigt mycket människor i världen. Allt för lite förstås. Men det finns väldigt många människor i världen som gör stora insatser där. Och man tycker, man kan säga om dem, det var en god människa. Det här var en verkligt stor gärning som de har gjort. Men den gärning som inte görs i tro på Jesus och genom i hans namn är inte en god gärning inför Gud. Det kan vara en mycket fin gärning inför människor, men inte inför Gud. För inför Gud är bara de gärningar goda som är utförda i hans namn, enligt med hans vilja. Och därför står det också, det är allt det som en troende gör i enlighet med Guds ord, uttryckligen i enlighet med Guds ord, inte sånt som man själv har hittat på. Det fanns människor i tiden som klättrade upp på statyer och byggde en liten plattform uppe på pelare och satt där i åratal. Simon Styliden kallas en av de här. Han gjorde en självvald gärning som han trodde skulle behaga Gud. Men var i Bibeln står det att vi ska göra på det sättet? Ingenstans. Det här var inte en gärning som han gjorde enligt Guds ord. Vi kan inte gå in i hans hjärta och se om han hade en gemenskap med Jesus. Det är omöjligt för oss. Men vi kan säga om den gärning han gjorde att det här var inte en gärning som var föreskriven i Guds ord. Och det är därför som Martin Luther så hårt attackerar munkväsendet, klosterväsendet. För han säger att det finns inga föreskrifter för att vi ska göra oss särskilt heliga i ett bestämt klosterväsende. Och liksom bara tjäna oss själva. Och till och med tjäna sin egen buk som han ofta gick ut med dem. Utan vi ska tjäna i världen där vi är satta att vara tjänare. I de uppgifter bland människorna som Gud placerar oss i. Där ska vi göra vår insats. Där ska vi tjäna. Och när vi gör den insats som vi gör enligt Guds ord. Inte så att vi försöker snatta våra människor. Eller att vi försöker komma oss upp i karriären med att armbåga oss upp över andra. Trampa ner andra och själva komma oss upp. För det stämmer inte med Guds ord. Utan när vi gör det som vi är satta att göra. Utan att fråga efter vad vi får för beröm av det. Utan därför att Gud vill det. Då är det en god gärning. Då gör vi det av kärlek och tacksamhet för all Guds godhet. Och inte för att vi själva ska få en merit av det. Så frågas, varför ser Gud sådana gärningar som goda när en troende gör dem? Ja, det har vi ju egentligen redan svarat på. Jesaja 64, vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. I oss själva är inte gärningarna rena. Romarbrevet 9, det beror inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Det här handlar inte om hur vi har lyckats. Och psalm 147, Herren gläder sig åt dem som fruktar honom och dem som hoppas på hans nåd. Herren gläder sig åt dem som fruktar honom. För det är sådana som har vänt sig till honom, hoppas på hans nåd. Och så har vi igen det där Kolosserbrevet 3, den här regeln. Allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Svaret på frågan. Gud ser gärningarna som goda endast därför att han i sin barmhärtighet gläder sig åt allt den troende gör av kärlek till Jesus. Man kan också säga det på ett ännu mer rakt sätt här, att Gud ser gärningarna som goda när de är helgade genom Jesus. När en kristen gör de här gärningarna i tro, så är Jesu blod det som övertäcker det här offret som görs så att det behagar Gud. Och därför är de goda. De är övertäckta med Jesu rättfärdighet och hans blod. Och då gläder sig Gud. Det är samma sak som att säga att man gör någonting i hans namn. Allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Att göra det i Herren Jesu namn betyder att vara iklädd hans rättfärdighet. Vi gör det för hans skull. Så fråga sen nu, den sista frågan. Hur många goda gärningar vill Gud att jag ska göra? Ja. Det är ingen auktion det här. Vi börjar bjuda över här. 10, 15, 20. Petrus försökte, och det är det första bibelordet här som hänvisas till Matteus 18. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 20 gånger. Jesus sa till honom: jag säger dig, inte 20 gånger utan 70 gånger 20. När Petrus drog till med upp till 20 gånger, så då gick han långt utöver det som var den vanliga kutymen, att man skulle förlåta. Men när Jesus sa 70 gånger 20 gånger, så då sa Jesus, det är aldrig något slut på det. Det ska göras hur länge som helst. Ingen ände. Ni ska inte räkna med andra ord. Och då har vi i andra Korintherbrevet 9:8 det här enastående, otroligt härliga stället som borde ju ge oss en sådan glädje att bara springa ut och dela ut pengar och allt möjligt när vi ser vilken rikedom vi har. Gud har makt att låta all nåd överflöda till er så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge överflöd till varje gott verk. Det är så mycket superlativer här, så det är, ja, egentligen det är 20 stycken. Det är ju Guds tal där han handlar med oss människor. Vi ser alltså det är koppling här mellan det som Gud gör genom, det som han gör genom oss. Det är 20 saker. Gud har makt att låta all nåd överflöda, så att ni alltid under alla förhållanden har nog av allting, kan ge överflöd till varje gott verk. Det var 20 gånger 20 sådana här superlativa där det var det mesta av allting på alla ställen. Och så säger Paulus till Titus: detta är ord att lita på, jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Det har sagts ibland, jag vet inte om någon säger det idag, men jag har åtminstone hört det, att man behöver inte undervisa så mycket om det här med hur man ska göra goda gärningar, för att om man har undervisat om frälsningen, så då gör man goda gärningar. På ett sätt är det helt rätt det där, för att Jesus säger ju: ett gott träd bär god frukt, ett ont träd bär ond frukt. Ett ont träd kan inte bära en god frukt, utan om trädet är gott så bär det en god frukt. Men samtidigt så vet vi att vi har många, många förmaningar i Bibeln som säger hur vi ska göra dessa goda gärningar. Och Paulus säger till Titus, han som då är en herde, att han ska inskärpa det. Du ska med kraft inskärpa det, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Om Paulus säger till Titus att han ska med kraft inskärpa det här, att det är viktigt att söka göra goda gärningar, så då ska vi inte säga att det här är onödigt. För det här är ju en direkt bud i Bibeln, att vi ska inskärpa, vi ska undervisa om det, så att vi som kristna ska göra goda gärningar. Och ännu ett ställe: låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framförallt mot dem som delar vår tro. Mot alla människor ska vi göra gott. Men vi ska göra det framförallt mot dem som delar vår tro, därför att det är våra närmaste. Och det här ska vi göra så länge vi har tillfälle, det vill säga det finns inte alltid möjlighet, utan då när vi har möjlighet, då ska vi göra det. Så sammanfattar vi det här med: Gud vill inte att jag ska hålla räkning på mina goda gärningar, utan istället ta vara på alla tillfällen att göra gott. Ingen räkning på det. Jag kan inte räkna dem alla. Ska vi tillämpa också i det här fallet. Det är skrivet lite på annat sätt. Vi ska inte börja för någon slags jämförelser med hur många goda gärningar andra gör och hur många jag har gjort, och försöka skriva en meritlista på det här. För då leder det galet. Då är det köttet som tar tag i det. Och när köttet tar tag i det, så då blir det självbelåtenhet. Då blir det egen rättfärdighet. Då tycker vi att vi är någonting. Utan bara tacksamma för att vi får vara med. Och därmed har vi hunnit fram till nästa stycke som vi då sen får börja med nästa år. Bevara din rätta tron. Och så avslutar vi detta med: ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.